är egentligen kyrkan? Det är en fråga som jag har burit med mig i väldigt många år. Egentligen från när jag gick i söndagsskolan som litet barn och började den gemenskapen i bland andra barn och söndagsskoleledare. Och det var någonting där som fick vara första delen av kyrkan. Och in liksom i formandet av min egen tro, in i att få jobba i församling, så har det här alltid funnits med på lite olika sätt. Vad är egentligen kyrkan? Vad är den gemenskap som på något sätt får förkroppsliga Jesus själv? Vad är församlingen? För det finns ju tusen saker som kyrkan inte är. Det är liksom inte byggnaden som vi är nu. Det är inte någon social klubb för inbördes beundran. Det är inte ett gäng perfekta människor som möts en gång i veckan för att bara berätta för varandra att vad bra vi är på att vara det som Gud vill att vi ska vara. Det är inte någon form av gemenskap där det inte finns några motgångar, där man bara sitter i lyckliga rum och väntar på att Gud ska komma tillbaka, att Jesus ska återvända. Och bara tänker, vi är tillräckligt bra. Det finns massa saker som kyrkan inte är och som vi förhoppningsvis är ganska bra på att påminna oss om att det inte är. Men vad är kyrkan eller vad är församlingen? Sitter du och kollar så skulle du kunna pausa nu hemma och prata med varandra eller tänka själv. Vad är kyrkan? Hur definierar jag kyrkan eller församlingen? Vi ska slänga ett öga på Romarbrevet framåt slutet. Det första brevet i Nya testamentet, kapitel 12. Paulus har i de första 11 kapitlerna redogjort för vad är evangeliet. Vad handlar budskapet om Jesus egentligen om? Och han går igenom liksom hela Guds frälsningsplan för världen egentligen. Och jag ska liksom inte lägga ut hela det, sammanfatta hela brevet, för det hinner jag inte idag. Men kapitel 3, vers 21-27 är en ganska bra sammanfattning. Och den ska vi läsa nu. Romarbrevet kapitel 3, vers 21-27. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade under uppskovets tid. I vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet. Att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vi ber. Ja, Herre, tack att du har allt i din hand. Att du i Jesus Kristus dör för oss. Möjliggör att vi får komma till dig, får ta emot det eviga liv som du vill erbjuda. Och att det är hela kärnan på något sätt av ditt evangelium. Att du älskar så mycket att du är beredd att dö i vårt ställe. Att du erbjuder oss en plats i din evighet, i ditt rike, i din kyrka. Och vi ber att det som jag ska få prata nu får vara från dig. Att när vi får fundera kring vad är din församling, så får du leda det. Och att den förståelse vi tar med oss idag får vara det du vill ha sagt. Och säger jag något annat så ber vi att det glöms bort. Amen. I princip säger ju Paulus, Jesus har gjort allt. Och här är vi, ett gäng massa olika människor som fått smaka den nåden, ana den storheten hos Gud och fått inse att han räddar. Och vad får det för konsekvenser? Vad händer när den här insikten på något sätt får landa i en människa? Efter att ha lagt fram hela evangeliet här så lägger Paulus fram på något sätt effekten i sin, eller snarare i Guds vision för den gemenskap som växer fram. Han liksom lägger ut, det här innebär allt det här jag just har sagt de första 11 kapitlerna. Och vi kommer fram till kapitel 12. Jag ska läsa hela kapitlet. Ta gärna fram en bibel och följ med. Det är 21 verser. Jag läser från Bibel 2000s översättning. Därför, Alltså han har precis lagt fram hela evangeliet, så därför det här leder det fram till. Ber jag er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er, ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi alla har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. I kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Glädje i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Glädje med de som gläder sig och gråt med de som gråter. Bemöt alla lika, håll er inte för goda att umgås med de som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. För det står skrivet, min hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig genom att dricka, då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Upprepning på upprepning på upprepning på. Vad härliga. Vad sköna mot varandra på något sätt. Det Paulus tänker, eller det jag tänker att Paulus säger, är mer eller mindre, ni har fått lära känna Jesus. Här är de rimliga effekterna av det. Det kommer inte gå av sig självt, det kommer antagligen vara lite jobbigt. Men det här är vad Jesus lärde oss. Och nu får vi köra på det. Och jag hade älskat att stå och lägga ut hela den här texten. Och nästan varje mening här har ju liksom en innebörd som vi kan lägga vidare. Det finns en rikedom i allt Paulus säger här. Det hinner jag inte. Jag kommer välja några saker. Men vill du så ring mig eller kom förbi kontoret eller så här, att prata om sånt här är ju jätteroligt. Varför är det här i slutet att samla kol på någons huvud, uttryck för omsorg, inte någon småaktighet? Vad menar Paulus att vissa får mer tro än andra? Det tror jag inte. Det är jättekul att prata om sånt. Vi hinner inte det nu, men titta gärna förbi om du vill. För i Romarbrevet så spelar människans förnuft en ganska stor roll i just den här förnyelsen som han landar i här i kapitel 12. Vi kan se det ganska tydligt i kapitel 8 också om vi läser det. Att inte anpassa sig efter denna världen som är i andra versen handlar inte på något sätt om att fly från världen eller att liksom stänga in sig i något kristet ghetto och aldrig få några andra inputs. Poängen att förnyas enligt Paulus handlar mycket mer om att kliva in i det liv som präglas av Kristus, som färgas av Jesus, att Jesus får vara den primära inputen i någons liv.